Ja, välkommen till den här stunden kring sakramenten i sångskatten. Jag behöver tala mest om dopet och därför så har jag också valt att sätta mest vikt på det. Vi ska börja med det här orden som Öyvind också citerade. Låt Kristi ord riktigt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16. Och det gjorde man under reformationstiden. Det där med att undervisa och förmana med psalmersånger och andliga visor. Som det stod här. Det finns till exempel i Augsburgska bekännelsens artikel 14. Så förklarar Melanchthon att man har satt in sånger på folkspråk för att undervisa det enkla folket. Annars så sjöng man ju på latin. Hymner också, men under reformationstiden hade psalmer en väldigt stor funktion som undervisning, bibelundervisning. Luther, som naturligtvis var central när det gäller reformationstiden också när det gäller psalmer, så han skrev åtminstone 38 psalmer. Av dessa var fanns det 7 psalmer som direkt hänför sig till katekesen. Sen några treenighetssalmer, ett par psalmer om kyrkan, en handfull psalmer om Guds ord. Som vi har i psalmboken åtminstone 1 eller 2. Vår Gud oss en väldig borg är en sång om Guds ord. Och sen en psalm om äktenskapet också, och så vidare. När det kommer till psalmer om sakramenten och Luther så hade han skrivit bara en psalm om dopet. Och den har vi i vår psalmbok, nummer 210. Det kan ni plocka fram för vi ska sjunga några verser från den. Och den är en psalm som finns med hela vägen i psalmböcker på svenska. Ända från den här Svedbergs psalmbok 1695. Och ända till vår tid så finns den med i psalmböcker på svenska. När till Jordan vår herre drog, heter den nu för tiden. Och sen skrev han 2 psalmer om nattvarden. Och de finns båda översatta i vår psalmbok. Nummer 216 och nummer 217. Och det är ganska, man kan tycka att det är ganska futtigt av Luther att bara skriva 3 psalmer som direkt anknyter till sakramenten. Men det är ändå ganska stor procent av totala psalmer han skrev. Och jag har försökt kolla lite i vår systerkyrka i Tyskland, deras psalmbok, om det finns andra psalmer om dopet och nattvarden från 1500-talet än det som Luther skrev, och jag har inte hittat någonting. Minst inte om dopet hittade jag någon psalm. Så det kan hända att det var den här psalmen som de sjöng i när de skulle undervisa om dopet. Jag vet inte om det var vid dop, i samband med dop eller annars. Men alltså, en psalm om dopet och 2 om nattvarden har vi av Martin Luther. Nu ska vi sjunga vers 1, 3 och 5 från den här psalmboken 210. Ja, som ni märkte så var det ju en ganska undervisande psalm. Mycket teologi kan man säga. Om vi går till 1600-talet så finns det en del psalmförfattare. Jag har listat alla jag hittar. Vi har en psalm av Paul Gerhardt. Inte mer än en som jag har noterat. Den finns inte översatt till svenska. Sen har vi två av Benjamin Schmolk. Ni som var med på någon julfest så kommer ihåg att vi hade en liten presentation av Benjamin Schmolk. Och han har två psalmer. Den andra, Lips där Jesus vid sin tid. Så den noterar jag i morse faktiskt att den här psalmen som vi sjöng till först idag, Kär Jesus vi är här, av Klaus Schnitzer. Så den börjar ungefär på samma, den här börjar på samma sätt som den psalmen, samma melodi. Men den går ungefär att Kära Jesus, vi är här för att livets ord får höra. Och den här går, den här av Benjamin Schmolk. Kära Jesus, vi är här för att ditt ord får göra. Att man handlar efter Jesu missionsbefallning och döper ett barn. Så det, på tyska är det ganska intressant, de här två psalmerna av olika författare. Men i alla fall från samma århundrade. Av de här 1600-talspsalmerna har vi två som jag hittar översatta. Den ena finns i LBKs psalmbok nummer 175 av Johan Jakob Rambach. Han var lite pietistiskt inriktad kanske. Men det är en helt bra psalm som vi ska sjunga som nästa. Och sen har vi den här Edmund Neumeisters Glädjestädse vill bekänna som är nummer 211 i vår psalmbok. Så det är två som finns översatta av 1600-talspsalmerna. Och det finns inte många där heller egentligen. Det är kanske 10 tydliga dopsalmer som vi har i vår lutherska tradition. Men vi ska sjunga den här från den gröna häftet 175. Jag vet inte hur ni upplevde den här salmen, men på något sätt så tänker jag att den är mera predikande och innerlig än Luthers salm. Den är mera teologisk, men den här är mera på något sätt typiskt 1600-talet. Man är lite mer på det individuella planet och det är den enskilda kristnas bön egentligen. Nu ska vi säga någonting om sakramenten i några viktiga nordiska psalmböcker. Och jag har plockat med här då 1695 års psalmbok 1319, det vill säga Wallins psalmbok i Sverige, och Landstads psalmbok som användes nästan 50 år i norska kyrkan. Och då har jag försökt se efter hur många psalmer det finns om dopet och respektive nattvard i de här psalmböckerna. Och vi kan konstatera att det, om dopet så finns det i de två första. Två psalmer, det är bland annat den här Luthers psalm, när till Jordan vår Herre drog. Medan det i Landstads psalmbok finns 7 psalmer, och den är från 1870. Om nattvarden så finns det 8 psalmer i 1695 års psalmbok, och 13, de har ökat till 13 i Wallins psalmbok, medan Landstad har hela 19. Utan desto mera analys. Kan vi konstatera att det finns betydligt fler nattvardssalmer. Och går vi till våra finlandssvenska psalmböcker, så har jag där tagit med den första från 1888 och sen 1943 och den nuvarande 1986. Och i den första hade vi 3 dopsalmer, sen i den gamla psalmboken hade vi 8 och nu har vi 5. Nattvardssalmerna igen, betydligt fler. Vi hade 9 psalmer till först, och 43 hade vi 12 och nu har vi hela 15. 15 nattvardssalmer i vår psalmbok. Det har kommit en del nya, både dop och nattvardssalmer. Det som jag noterar när jag tittar på den 1943 års psalmbok är att en del psalmer har blivit kraftigt förkortade. Vi hade den psalm som i vår nuvarande psalmbok heter Ett livets bröd vill Jesus Krist, en nattvardssalm. Så har det 8 verser i 43 års psalmbok, nu har den 4. Och sen den som håller Jesus kär hade 18 verser och nu har den 9, så den har halverats den också. Så har det kommit till en del, som sagt, en del nattvardssalmer och ett par dopsalmer som med varierande kvalitet, kan man säga. Vissa av de här nya helt bra innehållsmässigt. Och sen har jag tittat lite i väckelserörelsernas sångböcker och gjort en liten analys av hur många och hur mycket sakramenter lyfts fram i olika traditioners sångböcker, och man kan ju dra vissa slutsatser utifrån det, vilka sånger man har där, även om man inte ska dra allt för snabba slutsatser. Det är ju nämligen så att det finns ju många amerikanska sånger som har hämtats in i alla böcker, till exempel sångerna av Fanny Crosby som var metodist, och det innebär inte att man sjunger en sång av Fanny Crosby, innebär ju inte att man blir metodist. Men innehållsmässigt så kan de mycket väl sammanfalla med vår tro. Och sen är det ju en sak hur hängiven metodist eller någonting annat en person är. Det måste man också fundera över. Och sen att också olika rörelser utvecklas med tiden. Att jag tror att en 1800-tals metodist var betydligt mer evangelisk än vad en 2000-tals metodist är. Kan hända. Åtminstone om man ser på sångerna som kommer där från den traditionen, så är det mycket kristocentriska ofta. Men i alla fall så kan man tänka att har man plockat med en del sånger, eller å andra sidan lämnar bort en del sånger om ämnen som man kan anse som omstridda, vilket dopfrågan är, så kan det säga någonting om bekännelsen, vad man betonar i ett sammanhang. Då har jag försökt analysera Sions harpan, och där tog jag 1946 egentligen. För jag tänker att den är mer representativ för evangelieföreningens klassiska lära än vad den nuvarande är, även om vi ska sjunga från den nuvarande. Sen lovar Herren från 1988 och Sions sånger från 1981. Det är alltså den lästa danska psalmboken. Lova Herren är ju den som används i bibeltrogna vänner. Kanske mycket, har väldigt många sånger av Rosenius och Ina Sandell och Anders Nilsson och så vidare. Och så gjorde en liten statistik på det här, på Sions harpan och Lova Herren och Sions sånger. Och konstaterade att Sions harpan år 1946 har 500 sånger, varav 27 där dopet nämns, alltså 5,4%. Och dopet är huvudtema i 8 sånger. Sen kollade jag i Sions harpan 93, och där har man 9 sånger under kategorin dopet. Lova Herren har 800 sånger, det är ganska mycket. Bara 10 sånger där dopet nämns överhuvudtaget. Och dopet är huvudtema i 4 sånger. Så har vi 0,5% jämfört med 1,6 i Sions harpan. Och sen Sions sånger, den gamla som har 285 sånger, varav 2 där dopet nämns. Men dopet är inte huvudtema i någon sång där. Så det som jag tycker är intressant här, det är att 27 sånger, när jag börjar 27 sånger i Sions harpan som där dopet nämns. När jag började bläddra i den så tog det länge. Jag minns att Ola sa att, vi diskuterade det här kort, att jag sa att i läsesången så hittar man ju egentligen aldrig dopet någonstans. Så början när jag hade kommit till 100, det fanns nästa, jag tror jag hade 1 eller 2. Sen så kommer det en hel avdelning med det här. Det var de här 8 sångerna kanske, och sen därifrån så fortsatte det ganska systematiskt då. Så det var ganska intressant. Nu ska vi sjunga en sång från Sions harpan. 107, det är en sång av Fredrik Gabriel Hedberg. Sen lite statistik om nattvarden. Kommer ihåg, så där såg det ut om dopet. Där har vi Sions harpan 27 sånger, 8 hurtemasånger, lova Herren 10. Och 4 sånger där dopet var hurtema. Nattvarden så är det lite andra vägen. Där har vi fortfarande 500 sånger. Men 4 där nattvarden nämns. Och det är också de sånger där nattvarden är hurtema. De är uttryckligen skrivna utifrån den, alltså tanken på nattvarden. Lova Herren har vi 11. Den nattvarden nämns och 7 sånger med. Den nattvarden är hurtema. Och det är i många fall relativt kända salmer. Sion sånger har vi 2, den nattvarden nämns, och i en sång är nattvarden huvudtema. Det lovar Herren som har större fokus på nattvarden. Det som man kan säga utifrån det här är att Sions harpan skiljer sig ganska mycket från andra sång- och salmböcker, när den har fler dopsånger än sånger om nattvarden, och betydligt fler. Och det säger ju också, jag tror att det är inte för att dra för långa slutsatser att säga att dopet har varit en väldigt central lära i evangeliska kretsar. Det kan jag stå för att jag säger. Sen en annan slutsats är den som jag lite nämnde om tidigare, att man hittar egentligen ingen fokus på sakramenten i läsarsånger. Och då tänker jag på Sverige framförallt, på Lina Sandell, Rosenius, Anders Nilsson och så vidare. Lina Sandell skrev en sång om dopet som jag har noterat, där dopet är tema, och där nämns inte dopet explicit så uttryckligen, utan det, man förstår att det är det som hon har i tankarna. Det förstår man tydligt. Rosenius för sin sida har inte en enda sång med dopet eller nattvarden som huvudtema. Han kan nämna det, både det här sakramenten i ett par sånger. Den ena sången där nattvarden nämns placeras i Sions harpan som en nattvardssång. Men det gör man inte i lova Herren då. Men det här har jag noterat tidigare också. Att för Lina Sandell så finns fokus i regel mycket oftare på Guds nåd. Förtröstan på Gud, Guds ord. Men inte så mycket på sakramenten. Och man förstår väl, det kanske är bäst utifrån den situation man levde i där, att det var, hela Sverige var döpt, men väldigt få levde i sitt dop. Det var ingenting man ville förstärka. Hela Norden var döpt. Men väldigt få var i alla fall levde ut sitt dop som levande kristna. Och istället samlades man i kommentarer och predikade, och det var det därför som man och lyfter fram Guds ord och nåden i första hand. Eftersom dopet inte var någonting som man samlades kring i sina egna kretsar. Sen inom lästadenismen, alltså Sions sånger, så där finns det 2 sånger där dopet omnämns. De är båda har lånats in från evangeliska sammanhang. Och den ena har dopet redigerats bort nu i den nya utgåvan. Det är den här Johannes sade sig Guds lam, som vi har i en vers. I dopet har du allt hon fått, så barna rätt som arvelott. Den har man då redigerat. Av Herrens nåd du allting fått. Och det är ju det är också sant. Men det är inte det som sägs i ursprungligen i texten av författaren, och den finns faktiskt med redan i Sions harpan 1889, den här sången, så det torde man kunna veta med säkerhet. Dessutom är Rask som har skrivit den här sången. Jag har inte sett en enda sång av honom där han inte lyfter fram dopet, så det är mycket osannolikt att han inte skulle ha skrivit den här i dopet har du allt hon fått. Det som utmärker Sions harpan framför till exempel Lova Herren när det gäller ropet också är att de har många egna författare. Det är inte lånegods på samma sätt som i Lova Herren. Att de sånger man har där, så är inte Rosenius och Lina Sandell och Anders Nilsson som har skrivit dem. Det vill säga deras läsarnas stora sångförfattare, utan det inlånat från evangeliska kretsar, och Franzén har en, och sen har vi den här Gladys Terze vill bekänna också. Johannes Beck, det finns en sång av Johannes Beck där som inte finns i Sions harpan, den ska vi sjunga som näst, från Lova Herren nummer 232, då Jesus på korset sitt liv för oss gav. Nu kommer en fråga till er med evangeliska rötter. framför allt. Vilken författare har skrivit flest sånger om dopet i Sions harpa? Ursäkta? Johannes Beck och A.J. Beck har vi som förslag, och Lina Sandell. Och Hedberg. Gustav Wilhelm Rask, han som har skrivit Johannes sades i Guds lam, han har skrivit 4 sånger om dopet, där dopet nämns, ska vi säga. Och där har vi hela eliten sen. Johannes Beck, Hedberg, Kleofas Nordlund och A.J. Beck och så vidare. Nu ska vi inte sjunga mera än den här sista sången, en sång av A.J. Beck. Visst var det så att han var son till Johannes? Ja. Alfred Jönsbeck, ja. Han har en sång i den här sången som finns i Lova Herren också. Om jag kommer ihåg rätt. Så ni som inte har Sions harpan så kan sjunga från Lova Herren. Borde vara ungefär samma text. Så det var den sista sången då.